Och där kan man ju säga att de är ju en liten missionell gemenskap, de här två som får ge sig iväg på uppdrag av Jesus, använda av honom för att han ska kunna bli förhärligad. Och det är en slags profetisk proklamation som sker den här dagen när Jesus rider in på åsnan. Han blir hyllad och tillbedd som den Messias han verkligen är. Det är många eller några fariser där som reagerar starkt på det. Och det är ju en annan sak i det hela, att alla förstod inte vad som hände. Men det är just därför som det är så viktigt att det också var tvunget att vara en slags profetisk proklamation här om vem Jesus verkligen var. Och förutom att det här är en viktig händelse på kyrkoåret så har det också en viktig missionell betydelse. Jesus hade uppväckt Lazarus från de döda ganska nyligen innan det här hände. Och i andra texter, parallelltexter, kan vi läsa om hur det här väckte en tro, en förhoppning hos människor att Jesus var Messias. Ryktet hade spridit sig och många människor var väldigt glada. Det var en slags euforisk glädje där på vägen. De var förväntansfulla och många verkar tro just då i alla fall att Jesus är Messias. Det blev en proklamation och ett vittnesbörd för hela Jerusalem. Och Jesus blir hyllad av den här folkskaran. Och det här var en liten pusselbit i Guds missionella plan och evangeliserande plan för det judiska folket. Och för mänskligheten kan man säga. För än idag så har vi del av den här texten och det som hände där. Jesus blev skickad till det judiska folket, speciellt de som befann sig där i närheten. Och Jesus använde ett litet team, ett litet missionellt team, en missionell gemenskap. Både de här två lärjungarna, men också de 12 var med där på vägen och var en del i den här missionsgärningen kan man säga. Det var säkert många andra Jesus efterföljare som också följde med Jesus där på vägen. Och om man tittar lite djupare på det kan man ju säga att den treenige guden är i sig själv en gemenskap med fadern, sonen och anden. Och därför så blir det också väldigt naturligt för Gud när han ska kanalisera sin frälsning och räddning att han använder sig av gemenskapen. Gud är gemenskap i sig själv och därför vill han att även vi som kristna ska vara en gemenskap när vi når ut. Ibland använder han oss som enskilda, men framförallt vill han använda oss som gemenskap och i olika typer av gemenskaper när vi når ut. Mission och evangelisation, det är genom då gemenskap ett väldigt tydligt tecken på Guds grundläggande karaktär som är gemenskap i sig själv. Och därför tror jag också att det var viktigt för Jesus att tidigt i sin tjänst kalla och forma en gemenskap av lärjungar som tillsammans kunde nå ut med budskapet. Och Jesus hade många olika missionella och evangeliserande gemenskaper som han sände ut på olika sätt och som verkade. Och vi kan läsa om dem i Nya testamentet. Han sände ut de 12, står de i Lukas evangeliet 9. 2 och 2 sände han ut dem. Sen ett kapitel senare i Lukas 10 så kan vi läsa om hur Jesus sände ut dem 72. Och i parallelltexter står det 70. De sändes också ut 2 och 2. Och det är också ganska skönt där att Jesus skickar inte ut dem en och en. Det skulle man ju kunna tänka sig. Då hade det blivit ännu fler som kom ut. Nej, han ville att de skulle få känna den här gemenskapen, samhörigheten och stödet av varandra. Så de fick gå 2 och 2. Men ändå var det ju en stark multiplikationseffekt när de delade upp sig på det här sättet. Sen ser vi hur Gud verkar genom husförsamlingar och kyrkor. I apostlagärningarna och i breven beskrivs det väldigt tydligt. De var samlade hemma hos varandra i mindre grupper. Det står om att de troende på varje ort utgjorde en församling som på sitt sätt också blev en evangeliserande och missionerande gemenskap. När förföljelsen sen drabbade de här församlingarna, först i Jerusalem men även på andra platser, så skingrades de. Men då ser man att de som Emmausvandrarna till exempel, de var två personer som gick ut. De gick ofta ut i mindre grupper då och spred evangeliet vidare. Vi ser att det fanns missionella team. Paulus och Barnabas och några andra, de reste tillsammans runt om i Romarriket och berättade om Jesus. Och det finns en mängd andra olika exempel på det här med missionerande gemenskaper och missionella gemenskaper i Nya testamentet och även i Gamla testamentet. Men vi har inte tid att gå in på det här idag, men det här är bara ett litet axplock av dem. Men vi ska landa i Apostlagärningarna 2. Där skulle jag vilja slå ner våra tältpålar idag. Apostlagärningarna 2, vers 40 och framåt. Här har Petrus hållit sin kända predikan efter att den helige ande har utgjutits på pingstdagen och hela församlingen har blivit fylld av den helige ande, så håller ju Petrus den här predikan. Han tog tillfället i akt där. Och så står det så här i vers 40. Sedan fortsatte Petrus att vittna och vädja till dem med många andra ord, och han uppmanade dem: se till att ni blir räddade undan detta vilsegångna släkte. De som trodde på vad Petrus sa lät sedan döpa sig, och den dagen ökade antalet troende med omkring 3000 personer. De troende höll sig till apostlarnas undervisning, och de hade gemenskap med varandra och bröt bröd tillsammans och bad. Människorna hade en djup respekt för dem, och apostlarna utförde många under och tecken. Alla de troende var ständigt tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade med sig till varandra, allt efter vars och ens behov. Varje dag möttes de i templet, och i hemmen samlades de för att bryta bröd och äta tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Varje dag lät Herren deras grupp växa genom att fler och fler blev räddade. Visst är det härligt att läsa den här texten. Den är ju, man blir ju glad bara om man att ta del av den. Man känner att det här skulle man ju vilja varit med i, den här underbara församlingen. Här beskrivs en missionell gemenskap när den är som bäst, kanske man skulle kunna säga. Som har ett starkt fokus just på den nära gemenskapen mellan människor och relationen med Gud. Den fungerar verkligen, den skapar tillväxt både i antal och i kvalitet. Det är det som är så härligt. Den fördjupar efterföljelsen och lärjungaskapet till Jesus också. Det här var en församling som verkligen fungerade som Gud hade tänkt. Och det finns 8 saker som tydligt beskrivs och karaktäriserar den här missionella församlingsgemenskapen. I alla fall 8 saker som jag vill lyfta fram här. För det första då, apostlarna undervisade från Bibeln och man levde enligt den undervisningen. För det andra, de troende samlades för att lovprisa, lovsjunga och be dagligen i templet. För det tredje, det som var med i församlingen hade en glädjefull och hjärtlig måltidsgemenskap och nattvardsgemenskap dagligen med varandra, verkade som. För det fjärde, det som var med i församlingen delade frivilligt med sig till varandra och hade allting gemensamt. För det femte, i den här gemenskapen skedde många under och tecken, vilket medförde att människor hade djup respekt för församlingen. Det fanns en respekt och gudsfruktan hos människor runt omkring när de såg vad som hände. För det sjätte, alla troende var ständigt tillsammans. Åtminstone dagligen kan man utläsa den här texten i olika grupper och konstellationer. Och det finns ju en grej som inte står så tydligt i texten här, men som man kan utläsa av sammanhanget också, som jag var inne på lite tidigare. Och det är den sjunde punkten här. Alla de troende var uppfyllda av den helige ande. För det blev de tillsammans när den helige ande kom över den på den första pingstdagen. Och man kan uppleva när man läser den här texten att det här fortsatte under lång tid framöver, just att de var uppfyllda med den helige ande. Och det var liksom själva kittet som höll ihop den här gemenskapen. Det var det som gjorde att det funkade så bra. Och det tror jag är viktigt för oss att få med oss om att här idag, att det är den helige ande som gör skillnaden. Det är det som är så unikt med oss som kristna och med våran gemenskap. Vi har den helige ande. Och det kan man nog inte nog understryka hur viktigt det är. Och det är viktigt att vi tänker på det, att vi behöver den helige ande varje dag. Vi är helt beroende av Gud. Men när han är där så blir det så fantastiskt också. Det är något oerhört starkt när den helige ande verkar. Då kan allting hända. Allt är möjligt när han är där. Och det är han. Han är i våran mitt. Vad blev resultatet i den här innerliga gemenskapen då? Jo, de var omtyckta av hela folket. Och varje dag blev människor frälsta som anslöt sig till dem så att församlingen växte. Det här är ju någonting som, jag menar, man känner verkligen väckelseatmosfären när man tar del av den första urförsamlingen här. Tänk att det varje dag blir människor frälsta, står det. Och att församlingen växte. Nu var de ju ganska många för vissa, för det var ju 3000 som kom till tro första dagen där. Men ändå, under en lång tid så kom det till folk till tro hela tiden och det växte. Det var någonting som drog i den här missionella gemenskap. Det fanns en otrolig dragningskraft, någonting som gjorde att människor bara ville vara med. Och vi kan ju läsa här också om att de var omtyckta av hela folket. Och det kan ju vara lite intressant att fundera över, för att vi läser ju på andra ställen i Bibeln att Jesus uppmanar oss att inte vara slätstrukna, att vi inte ska se till att alla precis tycker om allting vi gör, utan att vi ska följa och lyda Gud. Men det är lite intressant, för det är olika grekiska ord som används här. Och i apostlarna ser vi hur allt fokus är på vad Gud gör. Det står att de prisade Gud, de hade förvör hos allt vanligt folk. Alltså, man kan säga så här att det grekiska ordet som används här, det talar om att de hade en favör hos folket, hos de enkla människorna. Men å andra sidan så finns det i de här andra bibliska beskrivningarna i Nya testamentet som talar om att vi inte ska vara slätstrukna och så. Där talar Jesus om istället att vi ska inte försöka anpassa oss efter vad människor tycker och tänker och leva i människofruktan, utan vi ska leva i Guds fruktan. Men gör vi det så kommer människor som är dragna av Gud, de enkla människorna, den breda folkmassan att tycka om oss. Däremot kanske inte organisationer och de högt uppsatta alltid kommer att gilla det som sker och så. Så det finns en djupare innebörd i det som man kan gå in och studera också. Men den breda folkskaran, folklagren, de enkla människorna, de gillade det där de såg och upplevde i den här attraktiva gemenskapen. Hur kan vi då vara med i sådana här missionella gemenskaper? Jo, det finns ju faktiskt en hel del sådana redan här där vi befinner oss. Jag tänkte jag skulle räkna upp några missionella gemenskaper som vi har i vår församling, så att vi liksom förstår att det här är någonting vi lever i till viss del, men som vi också kanske kan engagera oss ännu mer i. Nu när vi var iväg på den här New Age-mässan så var ju vi ett litet team, kan man säga. En missionell gemenskap som åkte dit. Vi var del av en annan grupp som samlades där och blev en missionell gemenskap. Jag har ju själv varit med många år där, och som ni hörde, Kristina också varit med många år, och det här är ju fantastiskt. Det är en del av en missionell gemenskap, kan man säga. Och jag tänkte att vi skulle få lite vittnesbörd här av Rosanna. Välkommen fram. Kan du ta micken där, om du får Johans mick där, så ska vi. Hej. Vill du stå där istället? Ja, du kan komma fram så ser jag om det är lite bättre. Det är så gott att få ha dig här. Men jag bad Rosanna komma fram och berätta lite, för att hon har gått lite i våran kyrka ett tag nu, och Och det som är så fantastiskt är att du har en liten historia av att du var med när vi var och har vi varit och evangeliserat i Trollhättan på den nyandlighetsmässa som har varit där i Svania, Hotell Svania då. Nu är det några år sedan det var en sån mässa, men vad hände då när du var där?
Ja, nej men jag gick runt där och kollade och så, ja men så drogs jag till ert bås där och så det kändes, ni såg så snälla ut och det såg så...
Ja, bra.
Och så var jag nyfiken och så ville jag se vad ni hade. Och då tog jag en bok och fick en förbön. Och, ja, men det kändes väldigt bra efteråt. Och sen har jag ju sökt vidare efteråt. Det, så det landade väl inte helt riktigt. Men något frö såddes ju i mig. Ja... Och det nyandliga och New Age, det har jag lämnat nu helt och gått, men landat nu här i Salem. Sökt länge, ja, sen jag var liten har jag känt att någonting fattas. Och jag blev inte döpt, så att jag döpte mig för ett år sedan då i Göteborg. För det var då jag blev troende helt då, när jag valde Jesus. Och nu så har jag hamnat här i Salem och känt att min tro har växt starkt här och Jesus känns väldigt levande.
Vad kul. Jätteroligt. Fantastiskt härligt. Och nu så börjar Alfa-kursen här också.
Ja,
i veckan
precis.
Som gick. Så det är ju kul att få följas åt där också.
Ja, jätteroligt.
Ja, men jag tänkte det kan vara så roligt. Jag blir så otroligt glad måste jag säga när du berättade, för det var nu i veckan som Rosanna berättade om det här att hon hade varit med på den här mässan och att det hade hänt då, så där. Och ja, men det är gott för oss som församling också att se att mycket av det vi gör, kanske ibland vet man inte vad som händer när man sår ut saker, men att Gud lägger sitt pussel och har han gjort det i Rosannas liv. Och nu kommer hon hit och har kommit till tro. Gud har fört henne i den här processen. Helt fantastiskt. Tack så jättemycket att du berättade. Du kan ta med dig micken ner där. Det här är ett litet exempel på hur vi som missionell gemenskap var i Trollhättan då. Så skedde det här. Vi har många andra missionella gemenskaper som fungerar i våran kyrka. Vi nämnde om Alfa-kursen här som vi startade nu i veckan. Den är på tisdag kvällar klockan 18.30. Det är en ny tid nu. Gruppen, den missionella gemenskapen, vill ha en annan tid så vi fick ändra den. Men 18.30 är det. Men är det någon mer som vill haka på så kör vi nu på tisdag igen. Det går jättebra att börja fortfarande. Vi är bara på gång två så det är inga problem. Vi har huskyrkor här i våran kyrka också. En slags grupper i hemmen. Ibland träffas de kanske i kyrkan och så med eller på andra platser. Det här är ju en fantastisk grej som liknar väldigt mycket där man hade faktiskt i den första urförsamlingen där man träffades i hemmen. De verkar ha träffats lite oftare än vad vi gör, men vi får väl snäppa upp lite där. Det är lite olika de här, hur ofta våra grupper träffas, men där är också en missionell gemenskap där man träffas, man lever nära Gud och sen ger man det vidare. Man bjuder in människor som kommer med. Och där i hemmet så blir det väldigt naturligt att visa på Jesus för nya människor. Vi har pannkakskyrkan när vi går ut. Vi har gjort den sista tiden nere vid Ica här i Vargön. Och berättar om Jesus och bjuder på pannkakor och ber för dem som vill det. Vi har Lyktan, vår fantastiska ungdomsgård där nere. Vi har äntligen måndagsteamet som också jobbar mot barn. Vi har... den här stickgruppen som träffas, handarbetsgruppen som träffas på måndagarna. Vi har språkcafé på Resta gård. Vi har missionell team som åker till Bangladesh. Ja, det finns massor med olika missionella gemenskaper i våran församling. Som i sig är en stor missionell gemenskap. Vi som träffas här på söndagarna, vi är missionell gemenskap. Och det här är intressant att börja tänka i de här termerna. Nu kanske du tycker att ja, men det där visste vi väl redan. Ja, det kanske vi gjorde. Men jag tror det är bra att förstå att när vi är tillsammans som kristna i en gemenskap, så har det en väldigt, väldigt stark dragande effekt på människor som vi möter. Det händer någonting när vi möts, när vi står tillsammans. Det är starkt. Det är en dynamisk kraft i det. Och vi märker här hur Gud börjar verka på olika sätt. Och det känns som det är någonting på gång. Att Gud håller på och tar ny sats på något sätt med våran församling. Med det utåtriktade arbetet. Och det känns väldigt spännande. Men då finns en utmaning också till oss allihopa här att fundera över, vart ska du vara med? Du kanske redan är med i någon av de här missionella gemenskaperna och Gud välsigne dig då. Vi ska be för dig och välsigna dig i det. Men det kanske finns några här som känner, ja men jag kanske vill vara med i någon mer missionell gemenskap. Jag kanske vill prova på något nytt, utmana mig lite. Kristina utmanade några att kanske följa med på Harmoniexpo, eller om vi nu kommer lyckas få till dig i Trollhättan eller Göteborg kanske med evangelisation. Det kanske är någon annan i barn- och ungdomsarbetet här i församlingen du ska engagera dig. Du kanske ska vara med i pannkakskyrkan eller starta upp din huskyrka igen, att den kommer igång ordentligt. Var med i huskyrkan lite mer regelbundet. Det finns så många olika sätt vi kan vara med i det här. Att vara med i ett missionellt team. Men jag tror det är viktigt att vi har den beredskapen att Gud vill använda oss. Och att när vi gör det tillsammans med andra så blir det kraftfullt. Då kan det bli så här som för Rosanna, att hon får en bok, hon får en förbön och sen läggs pusslet och man kommer till tro. Visst är det fantastiskt? Jag tycker det är så vackert. Ja, ni kanske inte blir lika exalterade över det här med Rosanna som jag blir. Men för mig som har varit med och sått ut på de här tillfällena i så många år och så får se skörden, det är så roligt. Det var en annan kvinna nu som var med uppe i Stockholm och evangeliserade där, som har kommit till tro för några år sedan genom vårt arbete där uppe. Och nu är hon med och vittnar och ber för människor själv. Det är så kul. Och förra gången var en annan kvinna med som också har kommit till tro genom att vara med på de här mässorna. Det rullar på och det händer saker. Och det är så kul att se frukt och se den här frukten som Gud ger. Men utmaningen till oss alla är att be och fundera över, vart ska jag vara med? Och man kan inte vara med överallt, utan det gäller att den helige ande får leda oss så att vi kommer rätt. Men att jag tror att det är viktigt för oss alla att tänka, Gud, vart vill du ha mig? För jag tror att vi mår bra av också att vara med i en missionell gemenskap. Inte bara här, utan att vara med i en missionell gemenskap som jobbar lite mer utåtriktat på något sätt. Det är bra för oss att ha den både utmaningen och liksom saken i våra liv som skapar den här glädjen. För när Gud verkar så blir man glad, man blir tacksam och man växer också i sitt lärjungaskap på ett speciellt sätt när man får vara med och ge ut. Ska vi ta och stå upp tillsammans, så kan vi väl be om att Gud talar till oss vad han har för tankar för oss var och en. Ja, Herre, vi tackar dig för allt det här positiva som vi får vara med om. Det är så roligt att se hur du drar människor till dig. Tack för Alfa-kursen nu i veckan där det var flera personer som har kommit till tro, Gud. Det är så roligt. Ett par personer som har kommit till tro nyligen som är med. Vi får se spåren efter dig, Gud, när du drar människor till dig. Och vi är så tacksamma för det. Vi ber att du ska leda oss bara ännu. Att vi ska få tydligt uppleva hur du, helige ande, talar till oss. Hur du leder oss rätt. Visar oss vart du vill använda oss. Vart våran plats är. I vilka missionella gemenskaper vi ska vara med. Och att du liksom öppnar upp en ny dimension för oss. Kalla på oss, Gud, och vidga våra vyer. Låt oss få se nya möjligheter. Tala till oss om vad du vill med våra liv. Ge oss tro, ge oss hopp, ge oss frimodighet, Gud. Jag tror vi längtar många av oss, men vi vågar inte riktigt många gånger. Men kom med frimodighet, kom med uppmuntran i vår gemenskap, att vi får peppa varandra, styrka varandra i det här att gå vidare med dig. Som gemenskap och som många missionella gemenskaper. På olika sätt. Alla sätt är bra. Och du har en sån mångfald, allt ifrån praktisk tjänst till mer direkt där man vittnar kanske så. Men Men allting visar på dig, Jesus, på olika sätt. Hjälp oss att få vara med och tjäna precis som du har kallat oss. Ska vi bara vara stilla en stund här och låta Herren få tala till oss. Jag upplever tydligt hur Gud säger till några stycken av oss: du har det. Jag tror att du har funderat över, klarar jag av att vara med på det här? Jag skulle vilja, men jag vågar inte riktigt. Men jag tror att Gud säger till dig: du har det. Jag har lagt ner det i dig. Du kan lita på mig. Våga ta ett steg. Kom, helige Ande, kom och utrusta oss. Kom, helige Ande, kom, helige Ande. Varsågoda och sitt. Jag ska dela några kunskapens ord här som förebedjarna fick ta emot när de förberedde sig idag. De brukar alltid lyssna in vad Gud vill göra för någonting. Och då upplevde de att, och det är lite en liknande ord som jag upplevde att jag skulle dela här. Att det finns någon eller några som ser hinder i att möta Jesus och tjäna honom. Men Jesus hälsar att du har de gåvor som du behöver. Jag har gett dig gåvor som du behöver för att tjäna mig. Det finns inga hinder. Släpp det. Och sen upplevde de att det är någon person som har huvudvärk vid tinningarna och vid pannloben som Gud vill komma med helande. Att det är någon person som har sendrag i baksidan av låret på höger sida, där Gud vill komma med helande. Och att någon har problem med vänster axel och överarm. Det var jag tydligen där då. Det kan ju vara någon annan också. Där Gud vill komma med helande. Och Gud vill uppmuntra dig som känner att du behöver komma närmare honom. Att komma närmare i bön och Guds ord. Och Gud säger: lyft din blick. Jag finns där. Men stämmer någonting av det här med dig, så ta kontakt med förebedjarna under nattvarden, så kommer förebedjarna finnas här borta och betjäna i förbön. Så ta gärna kontakt med dem då. Nu så ska vi få lyssna på en förmedlande sång här av Paul. Under tiden så ska vi göra oss i ordning för nattvardsfirande, vi som är nattvardstjänare.